Jag tycker så fruktansvärt illa om när människor använder det på det här. Alltså, jag tycker det är värre än en öppna folkförrädare som säger att de vill att det vita rasen ska dränkas i sitt eget blod. Liksom. Och det här är ju också väldigt nära besläktat med nej, jag är inte rasist, jag bara ogillar muslimer. Det är precis samma typ av retorik. Fy och usch, säger jag bara. Jag blir så arg när jag tänker på det. Men ja, det är vad det handlar om i alla fall. Det är därför de beter sig på det här viset.
Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är avsnitt nummer 86. Jag heter Fredrik Weideland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej, hej!
Hallå, hallå!
Hur står det till?
Det är bara fint, tack. Alldeles strålande. Sommar och allt nöje.
Ja, precis, och det är min första punkt här.
Ja, men
vi ska iväg på semester.
Ja, okej. Okay. Ja, men då får du prata om det. Jag bara tänker så här att det kändes som det var i förra avsnittet vi pratade om att det var vår ungefär, så att det har gått väldigt snabbt nu.
Ja, du tänkte att vi ska väder och vind prat.
Nej, det behöver vi inte ha.
nej, men vi tänkte ta semester faktiskt efter det här avsnittet. Och anledningen är ju, det är ju inte för att vi ska åka bort eller sådär, utan inte jag i alla fall, utan det är ju för att vi har en del att göra nu inför valrörelsen som har satt igång, eller valkampen då.
Ja, framförallt är det väl det. Sen brukar vi ju faktiskt ta lyxen och ta lite semester just på sommaren, ett par avsnitt i varje fall. Men det kommer ju inte bli semester i den bemärkelsen, utan det kommer ju bli otroligt mycket att göra ändå, mer än vanligt den här sommaren. Vilket är roligt.
Mm. Jag ska inte bort i alla fall. Jag brukar ta någon vecka sådär, eller en vecka i alla fall. Men jag tror inte det blir år faktiskt. Vi får se. Bra väder i alla fall. Mm. Så att man kanske borde passa på att göra någonting.
Mm, absolut. Sen får man ju solbrännare ändå när man står ut och pratar med folk och delar flygblad.
Precis, precis. Nej, men så ser det ut. Och vem vet, det kanske dyker upp något specialavsnitt och sådär. Men annars så räknar vi med att vara tillbaka den 31 augusti. Och den som får allt för stor abstinens ska dock veta att däremellan också kom ut ett avsnitt av Leadership Perspective den 21 juli. Och där tar vi ingen semester, men det är ju för att vi sänder varannan månad. Så att...
Precis, det blir semester redan som det är och bara köra varannan månad där. Så det hade varit för taskigt att snuva vår internationella publik på det.
Precis. Ja, nej, men så ser situationen ut så att... Ja, till 31 augusti så kan du antingen lyssna på Leadership Perspective eller några andra poddar, eller så kan du lyssna på det här avsnittet om och om igen om ni vill det.
Ja.
ja, jag tänkte prata lite om val faktiskt. Ditt val, vårt val, men innan jag kom dit så vill jag prata lite grann om andras val. Och beslut här i världen. Och vi kan väl börja med att konstatera att det går inte så bra för EUs och västs enighet. Några exempel från senaste är att även Österrike beslutar sig för att köpa in rysk gas i rubel. Vilket de facto är ett brott mot EU-sanktioner mot Ryssland. Men länderna kommer undan för att, ja, vad ska EU göra helt enkelt? Och Österrike gör då sällskap med bland annat Ungern, Slovakien, Tyskland och Italien. Det här har vi varit inne på tidigare faktiskt. Liksom att vi har varit inne på att sanktionerna mot Ryssland kommer att kraftigt bidra till ökad bränslekris, energikris, livsmedelskris, all annan möjlig kris i Europa. Det senaste snacket går ju för övrigt kring alla strömavbrott som sker överallt. Är det en hämnd från Ryssland för Sveriges NATO-ansökan? Vem vet? Men du har ju drabbats av strömavbrott själv, va?
Jo, det stämmer. Det var faktiskt häromdagen. Det var bara precis så där symboliskt 5 minuter liksom, eller någonting i den stilen. Så det var väldigt specifikt. Jag ska tillägga att det är inte så att jag brukar få strömavbrott här, utan när det inte har varit något föranmält byggprojekt så de har stängt av strömmen medvetet, så har det faktiskt aldrig hänt sen jag flyttade in där jag bor nu i varje fall. Så att, det var första gången. Och som sagt väldigt kort sådär. Sen vet jag inte om det beror på någonting alls med Putin eller om det finns en helt annan förklaring. Men det var i varje fall, under samma dygn vet jag att det var många kamrater i olika delar av landet som hade strömavbrott faktiskt.
Nej, det är nog jag som, vad heter det?
Du hoppas att det är Putin som trollar lite?
Ja, sen tänker jag att det är alltid Putlers fel. Ja. Alltså, det måste ha med honom att göra. Nej, men det är lite, det har varit massa strömavbrott. Det är en del myndigheter som har åkt ner och sådär. Tidigare så har det varit en del banktjänster som har försvunnit. Och det har inte riktigt sett ut sådär. Men det behöver inte vara Rysslands fel. Men det kan vara det.
Det kan ju också vara MSB eller någon annan svensk myndighet som gör det för att kunna skylla på Ryssland, tänker jag. Men än så länge har man inte hört något om det. Men det är ju inte alls otänkbart att ett sånt scenario också skulle dyka upp framöver.
Jo, de är ju ganska efterblivna på den här myndigheten också. Så att, det kan ju vara deras taktik. Jo. Vi kan i alla fall konstatera att om vi tar bort den delen från ekvationen, så är det i alla fall mycket som händer. Det är många kriser och de sker i Europa. Sen har vi också Sveriges NATO-ansökan som är i limbo tack vare Turkiet som har hotat att lägga in veto och som verkar bli ännu mer benägna att göra det faktiskt. Nu har ju också utöver det högerpartierna, inklusive SD och faktiskt på SDs initiativ, väckt misstroende mot justitieminister Morgan Johansson. Och då har Maggan förklarat att om Morgan Johansson förtidspensioneras så kommer hela regeringen att avgå. Och här är ju ett problem då att den politiker som räddade regeringen förra gången är kurden Amine Kakabave. Och hon kräver då att Sverige inte går med på Turkiets krav. Så alltså det här är ju som en riktig thriller. Det här är ju sånt man bara ser på film faktiskt. Väldigt spännande för oss att se det utifrån och sådär. Här ska det ju nämnas att när Ledarperspektiv släpps, men inte när avsnittet spelar in, så har ju omröstningen faktiskt ägt rum. Vi vet förmodligen redan om det är en socialdemokratiska regering som sitter kvar eller inte. Men oavsett vilket så kommer det vara politisk oreda i Sverige ett tag framöver. Förmodligen ända till valet och därefter.
Och sen vet man aldrig, de brukar ju komma med ganska tomma hot. Alltså det är inte så att de har någon speciellt hög moral. Det är inte så att det nödvändigtvis blir så att hon avgår och att regeringen avgår bara för att Morgan Johansson skulle petas. Det kan bli så, men det är inte säkert det blir så. Utan hon kan backa ut från det där igen och bara, ja. Det är bara att titta på hur Hultqvist, han resonerade kring NATO här nu. Jag skrev ju en artikel om det där, men att han skulle minsann, det skulle aldrig någonsin kunna ske så länge han var försvarsminister, så länge det var en socialdemokratisk regering att Sverige gick med i NATO. Och det tyckte han inte var något konstigt alls att han hade ändrat sig kring om nu, bara ett halvår senare liksom. Så att ja, det är ju så de fungerar. De har inget som helst ansvar. Ja, de har inget som helst ansvar för det de säger överhuvudtaget. Så
nej, det har de inte. Men det vore ändå ganska modigt att ljuga så här tätt inpå av Magdalena Andersson då. Men hon kanske vågar sig på det. Ja, och i allt det här då när misstroendet väcktes mot justitieminister Morgan Johansson så visar Maggan då att hon också har skådespelartalanger när hon höll ett tal där hon framstod som rasande över det beslutet från högerpartierna. Hon menade att misstroendet 3 månader före valet kommer skapa politisk oreda och osäkerhet och det är fullständigt oansvarigt, säger hon med eftertryck, eftersom situationen som Sverige befinner sig i är farlig. Så sa hon. Jag antar att folk har sett det där. Men skitsnackare är hon i alla fall. Det stämmer ju visserligen då att situationen som Sverige befinner sig i är farlig. Och då kan man ju fråga sig varför regeringen tar beslutet att samma dag som statsministern gör sitt skitnödiga uttalande så tar de beslut att skicka nya vapen för att döda ryska soldater. Det är väl ganska oansvarigt om något, skulle jag vilja säga, om situationen då är så farlig som hon säger. Jag tycker att det här senaste halvåret har bevisat hur oansvariga samtliga riksdagspartier är, samt att inga av dem representerar svenska folkets intressen. Från att man har skickat vapen till kriget i Ukraina och därmed har gjort Sverige till en part i konflikten, till att man har gjort Sverige till en direkt part i konflikten genom sin NATO-ansökan, till allt det här. Nu är det ju frågan om den socialdemokratiska regeringen ska tillmötesgå globalisterna, vilket i så fall kommer innebära att svenska människoliv hotas. Eller om man ska tillmötesgå kurderna, som av någon outgrundlig anledning är integrerade inom vänstern och socialdemokratin. Och jag tror att även om globalisterna har makten över världen så är det faktiskt ett ganska svårt val för sossarna. För att om de ger sig på kurderna eller sviker kurderna så kommer de förmodligen inte sitta i regering efter nästa val. Hur som helst så vet vi att oavsett vilka val som görs så kommer det inte vara val som gynnar vårt folks intressen överhuvudtaget. Inte från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna eller Sverigedemokraterna. Men du som lyssnar, du kan göra ett val och du kan förmå andra att göra ett val. Ett val om att rösta på Nordiska motståndsrörelsen som alltid kommer värna vårt folks intressen. Enbart vårt folks intressen och aldrig kompromissa om vårt folks intressen. Detta eftersom värnandet av vårt folks intressen är grundläggande för oss, då det är själva utgångspunkten i vår ideologi, nationalsocialismen. Men framför allt så bör ditt val bestå i att organisera dig i kampen för vårt folks överlevnad. Särskilt nu när det nuvarande styret försvagats, när det råder total splittring, politisk oreda och kaos i Europa och Sverige. När vanligt folk drabbas av de här sinnessjuka politikernas huvudlösa beslut. Vår tid att avancera motståndet är nu och alla krafter behövs. Så gå med i Nordiska motståndsrörelsen och hjälp till att avancera motståndet. Du kan göra det genom att antingen stå upp för vår sak offentligt på gator och torg, eller du kan göra det genom att arbeta mer anonymt med värdefulla uppgifter. Huvudsaken är att du faktiskt börjar göra något. Ja, så anser jag om situationen som vi befinner oss just nu.
Väl talat och jag kan såklart bara hålla med till 100%. Det är tid att du gör slag i saken och tar det där valet nu.
Precis. Men vi går vidare till Lindbergs betraktelse, tror jag.
Ja.
Varsågod.
Tack. Jag tänkte jag skulle prata lite om den senaste så kallade bombnazisten som lett till en del uppmärksamhet för motståndsrörelsen i smutsmedia på sistone. Vi skrev om det här fallet redan i vintras på motståndsrörelsen.se när den misstänkte mannen greps av polis och även Nordfront skrev då om fallet. Dessutom så diskuterade Radio Nordfront det här i förra avsnittet, eller Ja, för förra avsnittet blir det väl när det här har släppts. Mannen står nämligen nu åtalad misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse och grovt vapenbrott. Och egentligen så finns det inte så mycket mer att säga om personen och själva saken i sig än det som redan sagts i artikeln på motståndsrörelsen.se, nämligen att mannen inte varit med i motståndsrörelsen på 5 års tid nu. Och att vi givetvis inte har sanktionerat någon allmän farlig ödeläggelse. Det han står åtalad för verkar däremot inte alls lika allvarligt som det man får uppfattningen av att det skulle vara när man läser sensationsrubrikerna i media. Han har hemma på sin gård haft 2 matskedar salpetersyra och kanske 1 matsked ungefär svartkrut samt 3 kilo av olika typ. En svartkrutspistol, ni vet sådär man hade på i Vilda Västern. Och lite olika vapendelar som han skrivit ut med en 3D-skrivare. That's it. Jag säger inte att det inte bryter mot svensk lag de här sakerna, men det verkar kanske inte riktigt som det är ett sånt fruktansvärt terrordåd som massmedia då vill ha fram. Att han haft vapen hemma för att kunna försvara sig själv och sin gård, det är såklart bara sunt. Och med det sagt vill jag vara tydlig med att jag givetvis inte uppmuntrar någon av våra lyssnare till att begå några brott. Men att jag anser att alla har en moralisk rätt att vidta de åtgärder de själv känner krävs för att kunna försvara sina familjer och sin egendom. Väljer de då som en av dessa åtgärder att skaffa illegala vapen så får det vara upp till var och en. Det finns ju olika former av lagliga vapen att få tillgång till också. Men det är i varje fall sunt att kunna försvara sig själv.
Om jag får lägga till en sak där bara, så den här personen har ju ansökt om legala vapen men fått nej på grund av sina åsikter.
Precis, på grund av till och med illegala metoder från vår säkerhetspolis kan man väl nästan kalla det, eftersom att vi har vunnit i rätten och de inte längre får lov att neka vapentillstånd på de grunderna som de gjorde mot den här mannen. Så absolut. Men 2 matskedar salpetersyra som enligt Per Öberg i Radio Nordfront så sent som på 90-talet kunde köpas lagligt i 5-litersdunkar. Och sen då lite svartkrut på det. Det är ju knappast någonting man kan utföra några omfattande terrordåd med. Så det är egentligen, alltså det behöver inte ens kommenteras, anser jag. Vad som däremot är mer intressant i sammanhanget, som egentligen är något helt annat, men jag kommer till kopplingen så småningom, det är den terrorlagstiftning som jag pratade lite grann om också i förra avsnittet av Ledarperspektiv. Regeringen, de har ju nämligen, precis som jag sa då, i en av media komplett nedtystad votering röstat igenom en inskränkning i vår grundlag som gör det möjligt att förbjuda så kallade terroristorganisationer. Om den här inskränkningen i grundlagen röstas igenom också av den nya regeringen efter valet i höst, så kan den här grundlagsändringen komma att vara verksam redan från och med årsskiftet 2023. Det verkligt stora problemet med den här lagändringen, och som också en mängd olika experter, däribland Amnesty, påpekat, så är det att det inte definieras vad en terroristorganisation är för något, utan att detta kommer vara lika öppet för tolkning som vår gummilag hets mot folkgrupp. Det blir alltså upp till varje domstol att avgöra själva vad begreppet innefattar, och därför kan det skilja sig från domstol till domstol vilka som döms för vad, och faktiskt också från dag till dag, precis som HMF-lagen gör. Varför nämner jag detta igen då i samband med den så kallade bombnazisten? Jo, av 2 anledningar. Dels för att ett fall som detta, där en före detta medlem grips misstänkt för vapenbrott, det kanske kan räcka för att vi i Nordiska motståndsrörelsen ska kunna förbjudas som en terroristorganisation. Det är extremt allvarligt i så fall. Även om jag nu såklart bara ponerar. Men det skulle i så fall i teorin kunna innebära att troligtvis samtliga partier som existerar i Sverige skulle kunna terrorklassas, då de alla garanterat haft medlemmar som under tiden för sitt medlemskap eller senare i livet efter sitt medlemskap begått liknande brott. Och även om jag får rätt i mitt illavarslande befarande att detta skulle räcka för ett förbud enligt den nya lagen, så kommer dock självklart bara politisk opposition att förbjudas med den här lagen. Alltså i första hand bara vi Nordiska motståndsrörelsen, men på sikt kanske alla nationella organisationer. Men också alltså att det i teorin skulle kunna vara en lag som förbjuder alla partier utom sossarna, moderaterna, sverigedemokraterna eller vilka som nu blir störst efter höstens val. Den andra anledningen att jag nämner denna lag nu är för att det givetvis är bland annat med anledning av detta scenario jag precis målat upp som media hetsar som de gör mot oss i fall som med denna nu så kallade bombnazisten för att skapa legitimitet för ett kommande förbud. Och i detta har judisk ägd privat media en enorm makt i vårt land. För om Socialdemokraterna skulle bestämma sig för att förbjuda en civil och laglig organisation som också av folket korrekt uppfattas som en civil och laglig organisation. Vi kan säga Moderaterna. Sossarna bestämmer sig. Vi ska förbjuda Moderaterna med den här nya terrorlagstiftningen. Då skulle det såklart bli ett jäkla liv. Inte bara på folk i allmänhet utan också på medier, på andra partier, på experter till höger och vänster, både inom och utom detta landet. Det skulle bli ramaskri. Men om Socialdemokraterna istället skulle förbjuda en precis lika civil, precis lika laglig organisation som Moderaterna, men som genom medias lögner år ut och år in av folket har kommit att uppfattas som en kriminell hatorganisation. Ja, säg Nordiska motståndsrörelsen till exempel. Ja, då kommer de flesta och största protesterna istället att utebli. Så här i har vi medias makt när det kommer till en sak som detta att förbjuda opposition. Och tydligt att media står på exakt samma sida som det rådande systemet. Om lagen röstas igenom, men om detta fall med två matskedar saltpetersyra nazisten inte skulle vara fog nog för att förbjuda oss med den nya lagen, så kan du ge dig fan på att vi kommer få se fler gripande med mer eller mindre lösa kopplingar till motståndsrörelsen och som media hypar upp något enormt med sina lögner. Och till slut så kommer det kanske vara tillräckligt för att vi ska förbjudas. Liberal parlamentarisk demokrati, det innebär inte att du är fri att tycka och tänka som du vill, utan det innebär bara att du är fri att tro att du får tycka och tänka som du vill. Men så fort du har en annorlunda åsikt än de styrande och faktiskt utgör ett hot mot deras maktmonopol, då får du inte längre tycka något alls. Då ska du tystas. Avslutningsvis, för att inte detta segment bara ska bli helt svartpillrande, så vill jag säga två saker väldigt, väldigt snabbt. 1. Du kan med ditt engagemang, med din röst, genom att du reser dig upp, få den här lagen att fortfarande inte gå igenom. Om vi bara står upp tillsammans så kan vi skapa vilken förändring vi än vill. 2. Givetvis, och det är ett löfte, så kommer Nordiska motståndsrörelsen aldrig att sluta kämpa för förändring, för nordisk revolution, förbud eller ej. Så var det med sagt. Tack för denna del.
Mm. Jo, vi får se vad som händer. Jag tror inte att de får igenom det där faktiskt. Inte så att det kan brukas mot oss.
Nej, det lär ju vara ytterligare ett försök de kör med i varje fall. De har ju försökt nu, jag har tappat räkningen hur många gånger de har försökt förbjuda oss. Men än så länge har de misslyckats av den enkla anledningen att det är ju lagvidrigt enligt deras egna lagar, de förbudsförsöken de har försökt genomföra.
Mm. Ja, det som är att de kommer kunna använda det precis som du säger och precis som de har använt med det som kallas för våldsbejakande extremism. Där kan de ju bekämpa oss utan att vi har begått några brott.
Mm. Jo, sen är det ju intressant. Alltså, även om kanske Grekland då är ett mer öppet, korrupt land än Sverige, och Grekland hade varit i en enorm ekonomisk kris och så vidare, vilket såklart förändrar spelreglerna lite grann, så ska vi ju ändå komma ihåg att Gyllene gryning faktiskt förbjöds med i grunden bara ett krogslagsmål där en tidigare medlem, tror jag det var, eller så var en typ stödmedlem ungefär till Gyllene gryning, var inblandad, och vilket ledde till att den andra parten i det här bråket omkom. Det var den punkten man använde det för att förbjuda i Grekland. Vi har vårt exempel i Finland där en medlem försvarade sina kamrater på gatan, och den här personen han försvarade sig mot sedermera omkom för att han knarkade istället för att vara på sjukhuset som han borde varit. Det räckte som grund för att förbjuda motståndsrörelsen i Finland och så vidare. Så att vi får se.
Mm. Oavsett vilket så kampen fortsätter.
Så är det, absolut, utan tvivel.
Vilket du för övrigt har sett just Finland.
Precis.
Ja, men vi går vidare till påståendet. Mm. Och det kommer idag bli en vecka gammal tidningsartikel i Skånska Dagbladet. Där följande rubrik och ingress blir det du ska få bemöta. Våldsbejakande nynazister lurade byförening, hade propagandaträffar i bylokal. Och så läser ingressen också då. När Ludvigsborgs byförening hyrde ut sin lokal för en mysig julfest och för ett barnkalas blev man grundlurade. I själva verket var det Nordiska motståndsrörelsen som hyrt in sig för att ha propagandaträffar där dumda nynazister deltog. Varsågod.
Ja, det här var ju faktiskt en ovanligt elak rubrik och ingress, måste jag säga. Det är inte precis så att lögnmedia brukar vara snälla mot oss, men till och med redan de tre första orden i den här rubriken, de är så samtliga extremt negativt värdeladdade. Våldsbejakande, nynazister, lurade. Och våldsbejakande, och som du också var inne på tidigare, det är ju ett mycket omtvistat, luddigt, extremt orwellianskt begrepp som vi pratat om tidigare här i ledarperspektiv, där ingen riktigt tycks vara ens om vad dess betydelse egentligen är. Men där den korrekta betydelsen, åtminstone sett i hur och i vilka sammanhang ordet används, inte tycks handla om något alls om våld, utan istället så verkar det typ betyda en rörelse som tycker väldigt annorlunda än det rådande systemet. Det verkar vara betydelsen av ordet våldsbejakande sett till hur media använder det i varje fall, och vissa experter och så här. Och det är i stort sett bara ett fåtal islamister, något enstaka undantagsfall, kanske någon anarkister, men annars är det framförallt vi nationella som omnämns som våldsbejakande. Och det här är trots att sossarna och de övriga liberaldemokraterna ju faktiskt har betydligt större våldskapital än vad islamister, nationella och anarkister har tillsammans i dagsläget. Genom att de ju såklart har förfogande över såväl militär som polis. Trots att det inte finns någon politisk åskådning i världshistorien som brukat mer våld mot oliktänkande än den liberaldemokratiska världsordningen, framförallt då genom USA, Israel och NATO. Glöm inte att det varken är nationella islamister eller anarkister som släppt några atombomber. Det är bara demokrater som har gjort det. Men ändå så är det vi som är våldsbejakande. Så begreppet våldsbejakande, det tycks alltså betyda just en rörelse som tycker väldigt annorlunda än det rådande systemet och inte alls har någonting med faktiskt våld att göra. Men poängen med att använda begreppet, det är ju såklart att det inte är särskilt många av dem som läser nyheterna som förstår att det här är innebörden, utan istället så läser de in våld, kriminalitet och terror i det här begreppet. Alltså är det här en klockren term att använda för ett korrupt system. Och media, de egentligen, de ljuger ju inte ens om de kallar oss en rörelse som tycker väldigt annorlunda än det rådande systemet. Tvärtom så är det en helt korrekt beskrivning av oss, skulle jag vilja säga. Men istället för att använda korrekta begrepp för detta, begrepp som vi själva använder för detta, såsom radikal eller revolutionär, så använder de alltså ett ord som får folket att tro att de menar något helt annat. Det vill säga att vi är farliga för folket. Något som såklart är komplett felaktigt. Om vi går vidare då, så nästa ord. Ord nummer 2 i rubriken, nynazister. Det är ett ord vi kommer komma in på betydligt mer under den ideologiska, taktiska och filosofiska frågan. Så det begreppet tänker jag inte gå in på mer nu, annat än att jag bara ska konstatera att detta alltså är ett djupt negativt värdeladdat begrepp som oavsett sin verkliga betydelse ytterligare bidrar till att ge läsaren en väldigt felaktig bild av oss. Sen har vi då ord nummer 3, lurade. Verbet i meningen. Att vi lurade lokaluthyrarna genom att uppge ett annat skäl till varför vi ville hyra lokal. Detta är ju faktiskt någonting som vi ideligen blir anklagade för, och som, om det skulle vara det mest omoraliska och sinnessjuka som finns att göra, så målar tidningarna upp det att det är ett fruktansvärt brott att man uppger en annan anledning till varför man ska hyra lokal. Det är svårt att tänka sig hur man skulle kunna göra något värre än så. En våldsbejakande organisation och allt, det värsta de ställer till med, att de hyr lokal i falskt namn. Men vi har ju faktiskt skrivit en artikel på ämnet på motståndsrörelsen.se som går under rubriken "Varför hyr vi lokaler under falskt flagg?". Och jag tänkte givetvis att vi länkar till den artikeln i avsnittsbeskrivningen så lyssnarna kan läsa den själva. Men jag tänkte ändå också att jag ska läsa upp de två anledningarna som vi uppger i artikeln som svar på frågan, istället för att behöva uppfinna hjulet på nytt. Och då står det så här i artikeln, citat. 1. Det finns ingen som helst anledning att i förväg tipsa systemet och dess affilierade grupper, vare sig det handlar om polisen eller extremvänstern, var vi ska befinna oss. Det är en tråkig verklighet vi lever i, där polismyndigheten, vars högsta chefer är korrupta, ger order om att polismannen på gatan istället för att bekämpa brott ska bege sig till lokaler där lagliga möten äger rum i syfte att åsiktsregistrera deltagare. Det är dock den verklighet vi lever i. Utöver polismyndigheten kan extremvänstern också få för sig att mobilisera för att sabotera mötesdeltagarnas bilar eller skicka allvarliga hot till lokaluthyraren. Vi vet av erfarenhet att polisen inte ens utreder dessa brott. Att inte hyra lokaler under eget namn handlar alltså om att säkerställa säkerheten för våra egna medlemmars och sympatisörers egendom, liksom alla andra som kan komma i kläm. 2. Vi har redan provat att hyra bygdegårdar och lokaler under eget namn. Vi har i många fall bemötts vänligt av lokaluthyrare som tror på mötesfriheten och därför anser att de som sköter sig och bedriver laglig verksamhet, de ska få hyra lokalen. De har ändå sagt nej för att de inte vågar. Framförallt är de rädda att utsättas för medias häxjakt. Det hela skulle kunna liknas vid att media håller lokaluthyraren gisslan. Gör som vi säger, annars kommer vi hänga ut dig och din familj och göra allt i vår makt för att krossa din näringsverksamhet. Problemet är att de förtäckta hoten inte på något sätt är tomma och att media inte saknar makt att tysta vanliga medborgare. Således är det alltså inte sannolikt att vi får hyra en lokal även om lokaluthyraren tror på mötesfriheten eller ens sympatiserar med vår verksamhet. Vi skulle bara avslöja att vi har för avsikt att hålla ett möte på orten så att media får möjlighet att hota också andra lokaluthyrare. Slutcitat. Så ja, med detta sagt, lurar vi lokaluthyraren? Måhända. Men det är absolut inte i något ondsint eller omoraliskt syfte i så fall, utan snarare tvärtom. Hade media och polis varit objektiva och skött sitt jobb på rätt sätt så hade vi givetvis hållit oss till sanningen. Men nu är tyvärr fallet inte alltid så, och det är ingenting vi skäms över eller tycker är konstigt på något vis. Med det sagt så vill jag ändå också säga att i det här fallet så stod det till och med i ingressen att det handlade om att hyra en lokal för en mysig julfest. Och nu vet inte jag exakt vad som har skett, men jag vet ju att det hålls många julfester i motståndsrörelsens namn. Mysiga julfester också för den delen, så att det behöver ju inte ens på något vis vara lurendrejeri. Bara för att jag skulle ringa och säga hej, jag heter Simon Lindberg, jag skulle vilja hyra en lokal för att ha en mysig julfest. Och sen är det folk från motståndsrörelsen som är där på den mysiga julfesten. Hur är det att lura lokaluthyraren? Det är inte att lura lokaluthyraren på något vis. Så är det med det. Och sen då vill jag bara säga att man också avslutar ingressen här med ytterligare ett värdeladdat ord. Det är inte bara nynazister som deltog, utan det är dömda nynazister som deltog också. Oj vej. Här försöker man alltså ännu mer att smutskasta och visa vilka hemska människor motståndsrörelsen är. Det är dessutom dömda människor det handlar om. Om detta har vi skrivit massor med artiklar och bemött flera gånger. Givetvis är det långt ifrån alla som har deltagit på de här mötena som har varit dömda. Men det finns faktiskt en artikel som kom upp nu bara någon dag innan det här spelas in, skriven av Cedric Höglund, som jag tycker att vi också länkar till. Så kan ni få läsa lite grann där, för att det har faktiskt varit annan mediahets i Skåne också under den här veckan. Och den artikeln heter då Helsingborgs Dagblad smutskastar motståndsrörelsens kandidater. Där går han in en hel del på just det här med dömda. Så får ni läsa det istället för att jag ska besvara det här. Men sammantaget så kan man säga att istället för den nesliga rubriken våldsbejakande nynazister lurade byförening, så borde rubriken, om media hade varit sanningsenliga, ha varit revolutionära nationalsocialister tvingades av etablissemanget att uppge svepskäl till byförening. Så där har vi det, bemött och utrett.
Bra, bra. Alltså, jag var nästan för mig att nästa tre hade ett julbord i år också.
Jag tror faktiskt också det, är nästan helt säkert faktiskt.
Ja, och det är ju rätt vanligt. Och jag har varit på en del av de där julfesterna själv faktiskt.
Och de är ju mysiga.
Ja, de är mysiga. Det är inte riktigt så att vi bara heilar och marscherar runt med stora marschkängor och sådär. Utan jag har till och med varit på ett där vi dansar runt en gran liksom. Det var ganska roligt. Och sådär med barnen. Så att det är inte konstigt än så faktiskt. Och även på vårt så var det nog några som var dumda faktiskt.
Uff.
Men men det var ingen mord eller något sånt där som ägde rum i lokalen faktiskt.
Nej, det är helt fantastiskt.
Ja, och vi åt god mat också.
Ja.
Mm. Det är just det, barnen fick ju julklappen.
Oj, oj, oj. Mm.
Och det var nog ganska, det var helt opolitiska.
Det var inte Mein Kampf-böcker och vad vet jag, AK-4 liksom.
Nej, inte den här gången. Vi får se nästa.
Ja.
Hur det blir. Ja, nej, men så det var lite roligt. Vi går vidare med den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan. Och vi har ju nu än så länge pratat om både en bombnazist och vi har pratat om våldsbejakande nynazister som dessutom är dömda och sådär. Och vi ska fortsätta på det här med nazism och nazister, tänkte jag, då det är ett epitet som väldigt ofta kastas på oss. Trots att det är inget begrepp som vi använder själva. Vidare så är det ju ett aktuellt begrepp, exempelvis då med anledning av att Ryssland gått in i Ukraina och uppgett som anledning till det att man vill denazifiera Ukraina. Samtidigt då som många ukrainare, inklusive den paramilitära Azov, som brukar använda sig av så kallat nazistiska symboler, uppger via sitt förmodat officiella Twitterkonto att det är Ryssland som är de riktiga nazisterna. Sen har vi såklart alla boomers som kallade Socialdemokraterna för nazister med anledning av restriktionerna och vaccinhetsen i samband med covid-19, och nu är det flera av dessa boomers som på sociala medier sätter likhetstecken mellan NATO och nazism. Så det är många olika användningsområden för det här ordet som jag tänkte att vi ska försöka reda ut. Vi börjar då med den kanske viktigaste frågan. Är Nordiska motståndsrörelsen nazister?
Ja, eller egentligen nej. Det beror faktiskt lite på hur man ser på saken, men rent reflexmässigt så tycker jag det är viktigt att ett svar på en sådan offensiv fråga hellre är offensivt tillbaka än defensivt. Alltså de flesta som skulle ställa en sån här fråga till en på gatan till exempel, komma fram och säga, är ni nazister eller i skolan eller vad det nu kan vara. De gör ju inte det med anledning av att de faktiskt är nyfikna på svaret, utan de gör ju det för att de vill få dig att bli defensiv, att börja vackla så att de får ett retoriskt övertag i argumentation eller till och med en bråksituation kanske.
Och bara för att lägga till, det är ju exakt samma med rasist.
Ja, absolut. Mm. Och genom att då svara ja på en sån fråga, då hamnar man inte i deras fälla. Tvärtom så kommer du ofta själv att få övertaget och få dem att börja vackla, för att de blir så chockade över att du svarar ja på frågan som de så självklart trodde att du skulle svara nej på. Så det var bara lite argumentationsknep där till att börja med. Men om vi istället ska gå in lite mer djupgående på frågan, och även såklart om du får tid på gatan att diskutera saken på riktigt, så skulle jag ändå vilja säga att svaret faktiskt blir nej på frågan. Vi är nationalsocialister och inte nazister. Och det kanske för all del för någon kan låta som potato, eftersom att nazist i grunden bara är ett skällsord för nationalsocialist. Lite som att man kallar en socialdemokrat för ett sossesvin. Men de flesta socialdemokrater, de hade ju inte precis varit jätteglada över att bli kallade sossesvin, utan de hade nog hellre velat bli kallade för socialdemokrater faktiskt. Och således så blir inte heller vi överlyckliga av att bli kallade för nazister istället för nationalsocialister av våra politiska motståndare. De gör det såklart för att försöka nedvärdera oss, för att försöka håna oss. En annan effekt de får av att använda ordet nazist istället för nationalsocialist, en effekt som jag tror var väldigt viktig, i varje fall i 1920-talets Tyskland, det är att man med ordet nazist inte uttalar att vi faktiskt är socialister. Precis av samma anledning så brukar ju media och så kallade experter ofta kalla oss för högerextremister istället för nationalsocialister. Man är helt enkelt rädd att röda socialister och andra människor som är idealistiskt sinnade skulle lockas till vår sak om man tydligt basunerade ut att också vi är socialister. Men såklart nationella sådana istället för internationella sådana. Slutligen så vill jag också tillägga att ordet nazist till och med är ännu värre idag än vad det var för 100 år sedan i Tyskland, då det dessutom nu getts en ny innebörd efter 1945 och snart 80 års svart propaganda, regelrätta lögner och hjärntvätt i media- och underhållningsindustri. För det har skrivit 1000 och åter 1000 böcker och gjorts lika många filmer som tydliggör hur ondskefull nazismen är. Antingen är en nazist ett förintelseivrande monster i SS-uniform som dödar judiska spädbarn med laser i sina ögon. Förintelselaser, ni vet. Eller är en nazist en aspackad skinnskalle med ett hakkors tatuerat i pannan och som hejlar och slåss med allt och alla han ser. Vi i Nordiska motståndsrörelsen vill givetvis inte associeras med någon av dessa nidbilder. Alltså är vi inte nazister. Vi är nationalsocialister. Klarsynta, rakryggade, modiga män och kvinnor som kämpar för verklig förändring i samhället. Politiska soldater som offrar våra liv i kampen för vårt folks överlevnad och frihet. Men initialt när någon ställer frågan, då finns det ändå mer att vinna på att svara ja än nej. Och eftersom att vi givetvis också har självdistans, så förekommer det helt klart att vi också själva ironiskt skojar med begreppet. Det skulle kunna förekomma att jag skulle kunna kalla en kamrat för nazist till exempel. Jag kan också tillägga bara allra sist här att jag faktiskt dessutom propagandamässigt i sann Rockwell-anda använt ordet nazist själv på gatan vid något tillfälle. Jag minns speciellt ett tillfälle när vi sålde motståndsrörelsens gamla tidning. Det gick ofta ganska bra att sälja den där tidningen. Men det var ett speciellt tillfälle när det verkligen var noll intresse. Det var inte så att folk var sura på oss eller sa något elakt mot oss, utan det bara var så att de var totalt ointresserade av oss. De bara gick rakt förbi och låtsades som vi inte fanns. Och då ändrade jag approach totalt och tryckte upp tidningen i folks ansikten och sa: köp en nazistisk tidning, antijudisk tidning, läs vad vi nazister vill göra och så vidare för att skapa intresse. Och till viss del så fungerade det här faktiskt. Vi sålde fler tidningar efter med den approachen än vad vi gjorde innan dess när vi stod och sa nationalsocialistisk tidning eller vad vi nu sa. Och det här, det fungerade ju också verkligen för George Lincoln Rockwell, som för övrigt ett stort föredöme i början av 60-talet i USA. Då använde han sig medvetet av ordet nazist för att provocera, för att skapa uppmärksamhet i en tid när media annars totalt ignorerade honom och allt vad hans rörelse gjorde och sa. Så ja, det var väl det långa och helt ärliga och omfattande svaret på frågan om vi är nazister eller inte. Ja, fast ändå nej.
Mm. Spännande att det där fungerade. Det är kanske det vi får göra.
Ja.
Jag tror också att det, när man nämner att man är nationalsocialist, så förstår folk att det liksom, vi har en ideologi bakom oss. Vår verksamhet drivs av en ideologi. Som är nationalsocialistiskt. Medan systemets propaganda lär ju ut att vi drivs bara av hat.
Just.
Helt irrationellt hat. Vi har liksom inga politiska åsikter överhuvudtaget, utan vi är hatiska extremister. Så det tror jag också är en anledning till att de gillar begreppet nazism.
Ja, men det stämmer nu. Absolut.
Mm. Men jag har hört att du nekat intervjuer faktiskt i olika tidningar för att de kallat oss nazister. Stämmer detta, och i så fall varför?
Det är korrekt. Jag har till och med gått så långt att jag vid ett tillfälle sagt till den ökände och folkfientliga journalisten David Bas, när han en gång hörde av sig och ville intervjua mig, så sa jag att om jag bara får se en enda rubrik med en artikel av David Bas i Expressen där han kallar Nordiska motståndsrörelsen för nationalsocialister konsekvent i både rubriken och artikeln istället för ordet nazister, då så ska han få en exklusiv intervju med mig där jag svarar på precis varenda fråga som han vill ställa. Men Bas, som är ett äckligt folkförrädarsvin, han nappar ju inte. Utan han är inte på något vis intresserad av att framföra den minsta lilla objektiva bilden av oss. Utan han vill ju bara smutskasta oss så mycket som möjligt. Så att han tyckte inte det var värt det för att få svar på sina frågor och kunna göra sitt jobb ordentligt som journalist. Det var inte värt att kalla oss för det vi ville bli kallade för. Men varför är det här viktigt då? Jo, som sagt så kan ju alltså begreppet nazist sägas betyda motsvarigheten till jävla sossesvin. Men dessutom utöver det barnätande monster och tafatt hjärntvättad våldsam idiot. Och om en journalist skulle skriva sina rubriker dag ut och dag in att du var en jävla idiot, du var ett monster, skulle du då verkligen välvilligt och lydigt slita upp som en slagen hund och ta emot mer? Jag tycker i varje fall normalt sett inte att man ska sjunka till den nivån. Journalister står inte över mig. Vill man bli behandlad respektfullt av oss, så är det väl också givet att man själv måste behandla oss respektfullt. Med det sagt så vill jag säga att det finns vissa undantag när jag tycker det är så viktigt att få ut något specifikt i media att jag kan delvis göra ett undantag från den här regeln. Det vill säga, den är inte helt skriven i sten. Jag är lite pragmatisk. Men generellt sett så gäller denna. Om en tidning konsekvent använder orden nazister om oss så svarar inte jag heller på några frågor. Och det handlar om respekt helt enkelt.
Ja, när det gäller just Bas, så oavsett vad vi tycker om honom så är han ju en så kallad expert. Eller han är ju, jämfört med andra Expressen-journalister eller Aftonbladet för den delen, så vet ju han mer om vår rörelse än de övriga. Och han vet ju vår inställning till det här begreppet. Han vet ju att vi föredrar att kallas för nationalsocialister, som där är det korrekta.
Helt klart.
Så det är en väldigt liten uppoffring han måste göra. Alltså det han behöver göra är ju att använda en korrekt benämning. Och han vägrar göra det. Och det betyder ju att det är väldigt viktigt för honom att vi ska nedvärderas. Då kan man inte ha ett samtal med den där människan.
Mm. Helt klart.
För jag menar, och du krävde ju inte att resten av artikeln skulle vara på något sätt i vår favör på något sätt, utan bara att han skulle använda korrekt benämning. Sen vet jag att det kommer ju stå en massa annat skit liksom. Men han vägrade. Men jag tycker det är bra att vi ställer sådana helt normala motkrav faktiskt.
Mm.
Mm. Spännande. Men ja, var kommer begreppet då från första början?
Det är faktiskt Per Öberg. Jag har skrivit en gammal artikel som jag vet låg högt upp på Nordfront länge. Så det är säkert många av er trogna gamla rävar som har läst den artikeln. Jag ska inte gå in på det i detalj sådär, men begreppet nazist påstås i varje fall ha myntats av en judisk journalist på 20-talet i Tyskland. De tyska socialdemokraterna, de kallades ofta på den här tiden lite elakt för sossis. Och nationalsocialisterna började då kallas för nazis. Det är dock dessutom lite elakare än vad det var mot socialdemokraterna och sossis. Det är nämligen lite av en ordlek också, då nazis också refererar till det tyska namnet Ignaz, som mest användes i hånfulla sammanhang. Alltså det var inte så många som hette Ignaz på riktigt, utan det var ungefär, skriver Per Öberg i sin artikel, och jämföra med det svenska namnet Pelle Jöns. Det är ju inte så många som heter Pelle Jöns, men det har ju en annan betydelse. Liksom. Ungefär så var det med Ignaz också. Så att nazi skulle referera till Ignaz, det vill säga att nazisterna var Pelle Jöns helt enkelt. Så med bara det här korta ordet nazi kunde den här judiska journalisten alltså nedvärdera sina antagonister samtidigt som han också slapp benämna dem som socialister. Och ja, även kanske som du var inne på, slapp benämna att man faktiskt stod för en verklig politisk bild överhuvudtaget, utan att man förenklade synen på det.
Mm. Men vad tänker du om att Ryssland och Ukraina, vad tänker du att de menar med begreppet så som de använder?
Här blir det faktiskt betydligt mer komplext. För Ryssland så har begreppet nazist nästan en helt egen betydelse. Som ja, delvis hänger den samman med hur begreppet används här i väst, men bara delvis faktiskt. Ryssland använder begreppet på ett helt och hållet historiskt manér, där man ser att Hitler-Tyskland, alltså nazisterna, var det största hotet som existerat mot ryska nationalstaten i modern tid. Nazisterna var de som hotade Sovjet. Och för Ryssland så tycks ideologin spela väldigt liten roll, vare sig det handlar om kommunism eller nationalsocialism. Och istället så handlar det alltså andra världskriget om nazisterna mot Ryssland. Och det är denna bild som lever kvar när man använder begreppet nazister. Så att vara fientligt inställd till den ryska staten, till det ryska landet, till det ryska folket, det är att vara nazist. Och alla som är fientligt inställda till Ryssland är nazister. Ukraina, de är alltså nazister enligt denna retorik, till och med deras judiska president. Liksom USA är det. Men också Sverige, eftersom Sverige som sagt skickat vapen till Ukraina och sagt att man vill gå med i NATO, det är också Sverige nazister. Allra konstigast och faktiskt allra roligast tycker jag det blev i en nyhet som jag vet Nordfront uppmärksammade, när den ryska generalmajoren Timur Kurilkin skulle få motta en medalj för att han hade dödat 250 stycken så kallade nazister i Ukraina. Och så kom han till medaljceremonin med bland annat ett tygmärke av en Totenkopf fastsydd på sin uniform. Alltså en sådan dödskalle som Waffen-SS hade på sina uniformer under Hitler. Så det var alltså en nazist som fick ta emot en medalj för att han dödat nazister, med andra ord. Det blev lite snurrigt.
En aning.
Och för Ukraina så har det väl blivit lite samma sak, fast tvärtom. Alltså man försöker stjäla begreppet från ryssarna och använda det mot dem själva. En nazist, det är ju något som Ryssland tycker är väldigt dåligt. Alltså är det Ryssland som är de riktiga nazisterna. Alltså, ja, säger ni att vi är dåliga så är ni ännu sämre, typ så. Sen har ju naturligtvis också både Ryssland och Ukraina lärt sig vilket otroligt kraftfullt retoriskt begrepp ordet nazist utgör i västvärlden. Och det bygger ytterligare på till användningen av begreppet, är jag helt övertygad om. Likvärdigt för etablissemangen i såväl Sverige som Ryssland som Ukraina är ju dock någonstans att nazist, det är ondska. Och att den som bekämpar nazism, det är den som står på den goda sidan.
Mm, precis. Så är det. Och de här olika boomerserna då, som sätter likhetstecken mellan covid-restriktioner eller rent av NATO och nazism.
Ja, suck får man väl säga till dessa till att börja med. Men det är väl återigen faktiskt lite samma sak som jag var inne på precis med ryska exemplet. Nazism är ondska. Och eftersom då covid-restriktioner och NATO är ondska så är de ju nazister. Men förutom att det bara är en synonym till ondska som man försöker använda, så är det också en extremt feg och kakt klassisk sverigedemokrat-taktik där man så att säga alltid slår åt höger. Man använder sig av så kallad whataboutism, men dom då. Nej, vi är inte nazister. Det är de som är de riktiga nazisterna. Snyft och gråt. Itka gärna samlag med min fru när jag tittar på. Ungefär så. Och den här retoriken. Alltså jag fullständigt avskyr den här retoriken. Det är det absolut värsta jag vet. Jag tycker så fruktansvärt illa om när människor använder det på det här. Alltså, jag tycker det är värre än en öppna folkförrädare som säger att de vill att det vita rasen ska dränkas i sitt eget blod. Liksom. Och det här är ju också väldigt nära besläktat med nej, jag är inte rasist, jag bara ogillar muslimer. Det är precis samma typ av retorik. Fy och usch, säger jag bara. Jag blir så arg när jag tänker på det. Men ja, det är vad det handlar om i alla fall. Det är därför de beter sig på det här viset.
Ja, precis. Och som du nämnde tidigare, det bästa sättet att vinna en sån diskussion eller inte hamna på defensiven och slippa bli förödmjukad och sådär. Det är ju bara att säga, ja, jag är rasist. Vadå då? Inte du det?
Mm. Absolut.
Det finns ju ett annat begrepp så, som är nynazism. Finns det någon skillnad på nynazism och nazism?
jag vet faktiskt inte, ska jag vara helt ärlig. Alltså, vi i motståndsrörelsen till exempel, vi blir ju kallade för både nazister och nynazister i lite olika sammanhang. Så, men jag antar väl någonstans att så som etablissemanget brukar mena när man använder ordet nynazist istället för nazist, så är det väl då att man menar att Hitler-Tyskland var de riktiga nazisterna och att alla nationalsocialister som har kommit till efter 1945, det är nynazister istället. Det är så jag har tolkat att de menar i varje fall. Men som sagt så är det helt fiendeskapade ord, bägge delarna. Som du också sa innan, vi själva har aldrig någonsin använt varken ordet nazist eller nynazist om oss själva, eller för den delen nynationalsocialister eller något annat motsvarande heller. Vi är nationalsocialister, helt enkelt.
Mm, precis. Ja. Lite definition på begreppen hade varit bra faktiskt. Men om det som du säger, så jag gillar ju oss såklart, men jag gillar ju nazister också. Kanske lite mer än oss nynazister.
Ja, ah, okej.
Okay. Ja. Men som en bonus då kanske, när vi ändå är inne på epitet som kastas mot oss. Vad tänker du om jag säger att motståndsrörelsen är rasister, högerextremister eller rent av fascister?
Jag tänker rasister, ja. Högerextremister, nej. Och fascister, ja. Vi har ju faktiskt pratat om de här begreppen tidigare i ledarperspektiv. Det var länge sedan nu dock, men vi körde något sånt här begreppsprogram, minns jag, där vi pratade om olika ideologier och ismer och annat. Men jag ska förklara jättehastigt vad jag tänker om de olika begreppen. Rasist börjar vi med, som jag sa ja till. Nordiska motståndsrörelsen är rasmedvetna. Vi är inte efterblivna, utan vi förstår att det existerar olika människoraser med vitt skilda både yttre och inre attribut. Vi är heller inte masochister, utan håller givetvis vår egen ras högst av alla. Inte att vi säger att de andra raserna är värdelösa eller inte förtjänar att leva eller någonting i den stilen, utan bara att vi givetvis värderar vårt eget folk före andras. Precis som du antagligen värderar din egen familj före andras familjer. Det är helt naturligt förfarande. Att vara rasist är det mest naturliga som finns i hela världen. Så givetvis är vi det. Högerextremister då, som jag sa nej till. Höger är vi då rakt inte. Vi står över den klassiska höger-vänsterskalan och istället för att se till någon grupps ekonomiska särintressen så ser vi till vad som är bäst för hela vårt folks överlevnad, frihet och utveckling. Men skulle vi absolut tvingas placera oss på skalan så skulle vi då rakt ändå inte vara höger, det kan jag lova. Extremister, det är vi väl sett till att vi står för en politik som är extremt annorlunda än den som dagens system förfäktar, men sett till att deras politik faktiskt kommer att utrota vårt folk om vi inte stoppar den, och att vi istället bara önskar bevara vårt folk, så är det ju faktiskt de nu regerande som är de verkligt extrema och egentligen inte vi. Och fascister, som jag sa ja till, alltså fascism är ju egentligen också ett ganska luddigt begrepp som används på många olika konstiga sätt och betyder olika för många olika människor som säger det. Det är en ideologi, men det är ändå en ideologi på något vis som inte står lika tydligt definierad som till exempel nationalsocialismen. Fascismen har funnits i flera olika länder och det har varierat ganska mycket mellan de olika fascistiska länderna hur man har regerat och sett på olika politiska frågor. Men sen finns det ju då de som menar att fascism bara innebär att man är för en auktoritär stat med en stark militärmakt och att nationalsocialismen således är fascistisk. Och i sådana fall så är ju svaret ja. Jag är för en mer auktoritär stat än vad vi lever i idag. Jag är för en betydligt starkare militärmakt än idag, så ja, då är vi fascister. Men sett till vad begreppet betyder allmänt i folkmun, att man ska vara diktatorisk, att man ska vara våldsam, förtryckande, så är svaret nej, då är vi inga fascister. Men rent ideologiskt så skulle jag väl vilja säga, bara för att dra någonstans en jämförelse med fascismen, så skulle jag vilja säga att nationalsocialismen för oss är folket det viktigaste. Staten finns till för att tjäna folket. Men inom fascismen så är nationalstaten det viktigaste och folket finns till för att tjäna nationalstaten. Så det var de begreppen, hastigt och lätt.
Några avslutande ord om nazism och nazister?
Det skulle väl i sådana fall vara att jag önskar av alla våra lyssnare återigen att de vågar bryta det sociala stigmat kring det här ordet. Och att de konfronterar dem som försöker göra motsatsen. Om du får frågan om du är nazist, så rygga inte undan utan stå upp för ordet. Det är så du bryter det sociala stigmat. Det är så du tar bort fiendens makt från ordet. Och på samma vis, om du ser boomers skriva på sociala medier eller prata för den delen om att nazistiska NATO eller nazistiska EU eller nazistiska socialdemokraterna eller vad det nu kan vara, så konfrontera dem. När jag exempelvis ser någon SD-boomer på sociala medier som skriver att Socialdemokraterna är nazister, då brukar jag kommentera typ att det är mina vildaste fantasier att det skulle vara sant det du skriver. Att om det hade stämt så hade ju Sverige varit paradiset på jorden, som att vi hade haft nazister vid makten i typ 100 år nu. Det hade varit helt fantastiskt. Men nu är ju dock sanningen den att sossarna hatar ju vårt folk. De hatar vårt folk så pass mycket att de aktivt jobbar på att byta ut oss. Så de är alltså raka motsatsen till riktiga så kallade nazister som vi i Nordiska motståndsrörelsen, som istället ser vår egen rasliga överlevnad som det absolut viktigaste som finns. Så stå upp för begreppet, ta tillbaka det och konfrontera de som faktiskt hjälper fienden och skapar socialt stigma kring begreppet. Eller bara för att det är semesteruppehåll för detta avsnittet, så kan man ju bara säga som Division S sa det. Vi är nazister och det är bra. Vi kommer att segra en vacker dag.
Ja, det är en bra låt. Jag tänkte på Division S tidigare när du sa fy och usch för övrigt.
Just det.
Den låten är väldigt rolig sådär, men inte mycket lika bra.
Mycket Division S-referenser här.
Ja, precis. Yes. Då lägger vi ner ledarperspektiv. Nästan. Mm. Vi återkommer.
För ett tag.
Ja, och nu sa jag väl att det var i augusti, va? 31 augusti.
Mm.
Och Leadership Perspective den 21 juli. Och under den här tiden så har du som lyssnar jättelång tid på dig att skicka in ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg. Och det gör ni till ledarperspektiv@nordisradio.se. Dit skickar ni såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen, läs mer på motståndsrörelsen.se och kommentera gärna detta avsnitt på Nordisk Radio samt sprid det på sociala medier. På återhörande den 31 augusti. Hej!
Ha du en riktigt fin Nazi Boy Summer på er. Adjö!